Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gör, Herre Jesus, den saken rätt viktig för våra hjärtan att du är vårt allt. Att du vår sak och vår räkning gjort riktig, då du all världen är synder betalt. Giv att vi må lita därpå och för din tron med frimodighet stå. Amen. Vi befinner oss nu i den tid på kyrkoåret då vi påminns om att Jesu återkomst står för dörren, både genom mörkret som blir allt djupare och tätare här uppe i Norden och genom de texter som vi har i vårt kyrkoår för de här sista söndagarna. Vi får idag en påminnelse om att vaka, eftersom vi inte vet tiden när Jesus kommer. Det här är en av de få söndagarna i året som handlar om det som sker före. Vi har många söndagar efter. Efter jul, efter trettondag, efter påsk, efter pingst eller efter trefaldighet. När vi talar om Jesus som den människoblivne guden. Om vad han har gjort för oss i sitt lidande och sin död. Hur Gud sände anden för att förklara Kristus för oss. För att ge oss krafter och frimodighet i våra liv som kristna. Nu börjar vi närma oss slutet på den här tiden när vi har fått ta del av det här andens undervisning. Hur vi ska växa till som kristna. Och nu riktas våra blickar mot slutet av vår tid, av den tid som Gud har mätt ut. Ännu finns det tid. Vi lever i tiden före domen, också före domsöndagen. Och det är nu som vi lever i nåda tiden. Dörren har ännu inte stängts till. Jesus berättar i vår text så dramatiskt om hur dörren stängdes. Sen kunde brudgummen inte mer att släppa in vi som var utanför, för det var främlingar. Det är synnerligen allvarlig påminnelse om hur viktigt det var att vara inför Jesu återkomst. Liknelsen om de tio jungfrurna är en av de mest kända. Den finns i samma kapitel som liknelsen om talenterna, eller de anförtrodda bunden som det brukar heta förr. Och berättelsen om den yttersta domen, Matteus 25. I kapitlet före har Jesus hållit sitt eskatologiska tal, där han berättar om den yttersta tiden, hur det ska vara här på jorden, tiden innan han kommer. Och där tar han också starkt fram den här förmaningen att vaka och understryker att vi inte vet när han ska komma. Hans återkomst ska ske på ett överraskande sätt. Och den här liknelsen, den kompletterar nu den undervisning som föregick det här. Det finns för våra förhållanden udda element i den här liknelsen. En sak är att vi knappast känner igen problemen med att ha extra olja i kärl för våra lampor. Kanske det närmast skulle kunna förliknas vid det att om vi är ute i mörkret med ficklampa så borde vi se till att batteriet är i skick, så det inte tar slut. Eller att vi har bränsle i bilen då vi är ute och kör, så att vi inte blir kvar på en ödslig skogsväg någonstans utan bränsle. Men den här situationen, så den var ju helt känd för dem som lyssnade till Jesus. En annan detalj som är ganska säregen för oss är att brudgummen kommer till bröllopet mitt i natten. Sen går man in till festen. Det är väl inte riktigt vanligt att man börjar bröllopsfesten då. Bo Gertz har i sin NT-kommentar förklarat vad det var för tradition som Jesus anknyter till. Han var mycket kunnig i den tidens traditioner och sedvänjor, så jag tror att han har någonting som konkret, verkligt, som han utgår ifrån också. Han säger så att brudgummen färdades till bröllopssalen med ett följe
Och där i följet så bar man på lampor, oljelampor eller facklor. De här 10 flickorna, jungfrorna, de var då sannolikt tonårsflickor. Så de satt då vid vägen någonstans eller vid gatan, längs den färdväg där brudgummen skulle komma med sitt följe. Kanske var de inne på en gårdsplan alldeles in till vägen. Och det dröjde, och det dröjde. Och så blev de sömniga och somna. Alla somna. Men så ljuder ett rop. Nu kommer han. Nu kommer brudgummen. Och så börjar man, vaknar man till och rustar till sina lampor. Och så märker då 5 av dem att de har inte olja. Det här klarar de inte av. Och märkligt är också att, och viktigt att observera, att de inte heller kan få olja av de andra. Deras olja är för dem. De måste gå iväg och köpa, och på den tiden så var det väl inte så noga med öppethållningstiderna, så det fanns sådana som hade butiken öppen långt in på natten, så de far iväg, men just då kommer brudgummen, och så blir de efter. Och när de sen kommer tillbaka så kommer de till dörren som har stängts. Man vill inte släppa in objudna människor, så man bevakar dörren och det finns ingen chans att komma in. Så går det så galet för de oförståndiga tonårsflickorna att de inte hann in i tid. Vad är då poängen i den här liknelsen? Kloka bibellärare har sagt att man ska söka huvudpoängen i en liknelse. Inte försöka hitta tolkningar av alla enskilda detaljer. Vilken är då huvudpoängen? Ett vanligt svar är att vi ska vara beredda att möta Herren när som helst, eftersom han kommer vid en överraskande tidpunkt. Det är säkert en bra poäng. Likväl berättar vår text det märkliga att alla som väntar på brudgummen somnade. Tydligen var ingen av dem beredd då i den stunden när han kom. På det sättet alltså att de skulle ha varit vakande då. Men det fanns i alla fall en skillnad. Hälften av flickorna hade i alla fall rustat sig så att de bara med att vakna upp kunde gå med, medan de andra inte hade förberett sig på att vänta. Kanske kunde vi omformulera poängen och säga att vi ska vara beredda att vänta länge på brudgummen. Så hade det ju varit i kyrkans tid. Redan de första kristna väntade att Herrens återkomst stod för dörren. Man har alltid gjort det. Och det vill Gud att vi ska göra. Och det är därför han har sagt att vi inte vet när han kommer. Men det betyder ju också att när han röjer så blir det väldigt lätt så att man somnar till. Och så tänker man, han kommer inte heller. Det blir ingenting av det. Om vi ska försöka fundera vad den här oljan representerar eller de här extra kärlen, så blir det lite kämpigt. Alla hade ju olja till en början, men de oförståndiga stod slut. Vi kan gärna slopa funderingen på vad det betyder att, att de förståndiga tog olja i ett skilt kärl. Det är ingen mening med att analysera vad de här skilda attiraljerna betyder. Det viktiga är att de förståndiga var rustade för att vänta länge. Och de var beredda på brudgummen när han kom. Av Bibelns övriga undervisning vet vi att den är beredd att möta Herren som lever i trons gemenskap med honom. Det finns många som verkar leva i en sådan gemenskap, men som hycklar eller ger upp sin tro när det inte verkar att få något vettigt ut av den. Någonting som de själva skulle ha nytta av. Liknelsen vill alltså säga att inte alla som verkar vara kristna är det. I skaran av dem som samlas för att möta brudgummen finns det sådana som har den rätta beredskapen. Och det finns också sådana som inte har det. De verkar leva i en sådan gemenskap, men de ger upp. Det går inte att slå sig till ro med att man lever ett yttre liv som kristen och menar att man i och med det att vara med i den yttre hopen har garantier för att man verkligen ska få komma in till bröllopet. Det är en väldigt allvarlig sak. Då Jesus kommer tillbaka ska många vara förvånade över att inte få vara med. Vi kan jämföra med vad Jesus undervisar oss i slutet av sin bergspredikan. Där talar han om den trånga porten, om falska lärare och om att bygga på den rätta grunden. Så här säger han i Matteus 7 från 21. Inte ska var och en som säger, Herre, Herre, till mig, komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn rivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Och i Lukas evangeliets 13 kapitel säger Jesus. Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger er, ska försöka komma in, men inte kunna det. När husets herre har stigit upp och stängt porten, och ni står utanför och bultar och säger, Herre, öppna för oss. Då ska han svara er, jag vet inte varifrån ni är. Då ska ni säga, vi åt och drack när du var med, och du undervisade på våra gator. Men han ska svara er, jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. Där ska ni gråta och skära tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, medan ni själva är utdrivna. Det här är fruktansvärt allvarliga ord. Mycket samstämmiga och med den här texten som vi har hört idag. Då brudgummen ska säga, jag känner er inte. En viktig poäng är att det inte gick att överföra olja till dem som var utan. Den var personlig. Vi kan inte lita på att våra vänners eller våra föräldrars tro ska hjälpa oss att nå fram. Då Jesus kommer tillbaka och ställer människorna framför sig i två hopar, ges inte längre någon chans att ändra sig eller att hänvisa till sina föräldrar. Att omvända sig i sista minuten. Det är här i nådatiden som vi ska lyssna och tro. Vad betyder då detta att bli utanför? Och vem blir utanför? Martin Luther säger i Huspostillan att oljan betyder smörjelsen av den helige ande och att den är en säker och levande kunskap om Gud. Den som fruktar att Gud ska vara vred och ropar till honom om nåd håller sin lampa brinnande. De oförståndiga är självtillräckliga och bryr sig inte om att söka hjälp eller råd av andra. De bedriver alltså en självvald gudstjänst, och en sådan blir dömd av Gud. Här får vi ta hjälp av Bibelns hela budskap för att få klarhet i liknelsens poäng. Hur ska jag få vara med i himlen? Vem är det som blir utanför? Vi kan egentligen lämna bort dem som är fiender till Kristi kors. De finns inte alls med i texten. Men vi måste för helheten skulta med det också, som Hebreerbrevet säger i det 10 kapitlet. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna, som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom och som smedar nådens ande. Finns en djup tragedi i de här orden. Det blod som har helgat honom. De orden utsäger att Jesus dog också för dem som spottar på honom, som förkastar honom. Han dog för hela världen. Hans blod har renat varenda människa, så att det inte finns någon enda människa på vår jord som inte skulle ha rätt att komma in till himlen, klädd i Jesu egen rättfärdighet. Många blir förkastade och utstängda, fast de har helgats av Jesu blod. De föraktar, trampar Guds son under fötterna, smedar nådens ande. Men så ska vi se närmare på de fem oförståndiga. De försökte verkligen vara med. De rustade sig för bröllopsprocessionen. De hade lampor med sig. De verkade vara precis likadana som de fem förståndiga. Så drabbades de av oturen att ha glömt den extra oljan. Var det otur? Skulle de stängas ute från det himmelska bröllopet för en sådan småsak? Hur tänkte Gud egentligen? Ja, hur Gud tänker vet vi inte så mycket om. Men han har förklarat en del, det är tillräckligt för oss att veta. Det finns uppenbarat i skriften. Mer än så ska vi inte försöka ta reda på. Det som vi vet är två saker. Att vi inte blir frälsta genom något som vi själva gör. Och att vi inte kan medverka ens till en liten del själva. Det andra är att Gud av nåd för Jesus skull frälsar var och en som förtröstar på honom. Var och en som åkallar honom. Var och en som tror. Till det första hör att ingen av oss har någon egen merit som skulle göra att Gud öppnar för oss. I oss själva är vi inget annat värda än att brudgummen svarar oss: jag känner er inte. Vi är syndare. Och allt vad synd heter är förhatligt inför Gud. Till Gud kan man komma bara helig och ren. Ska vi själva göra oss redo att komma till hans bröllop, måste vi överge all synd. Ja, ännu mer, vi måste förändras i vårt inre, till vårt väsen. Vi måste göra oss av med våra onda begärelser, med vår onda, syndiga natur. Hur ska det gå till? Många har försökt. Man har försökt rensa upp bland sina yttre synder. Göra sig av med sådant som syns inför människor. Men hur är det med det inre? En och annan försöker med det också. Man försöker med meditationsövningar. Där man ska försöka tömma sig på de onda tankarna. Man ska komma djupt in i det inre och där hitta harmoni. Så tänker man. Det är ganska populärt i vår tid med sånt. Men då går det som då Jesus berättar om den som har blivit fri från en ond ande. Och den onda anden går omkring och söker efter ett ställe att gå in i. Och så kommer han tillbaka och finner att huset är städat och fint. Och så tar han med sig 7 andra andar som är värre än han. Och så tar de i besittning den som hade lämnat allt öppet. Så blir slutet mångdubbelt värre än det var från början. Synda fördärvet blir vi aldrig kvitt. Om vi försöker städa i oss själva, så städar vi också bort förtröstan på Herren och börjar förtrösta på oss själva. Synda fördärvet finns med i vårt kött och det dör först när kroppen läggs i graven. Så det finns ingen chans att vi ska kunna rensa oss så fullständigt från synd att vi ska kunna bli insläppta med egna meriter. Då går det med han som Jesus också berättar om, som hade kommit in i bröllopssalen och var klädd i egna kläder. Han kastades ut. Många tror ändå att det hänger på oss, åtminstone till en liten del. Gud ser väl vår längtan eller vår ärliga avsikt. Och han uppskattar väl vår tro på honom så att han för den skull godkänner oss. Men också här är utgångspunkten orätt. Om vi hänvisar till vad vi själva har och är, så är vi ohjälpligt utanför. Vi måste ha något annat att hänvisa till. Någonting utanför oss. Och därför ska vi till sist säga ännu någonting om grunden för att bli insläppt. Det enda som håller är det som Jesus har gjort för oss och för alla människor. Det som Paulus beskriver i 2 Korintierbrevet 5:21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Nyckelordet är i vårt ställe. Vi måste ha en annan som öppnar. En som ger oss biljetten. Här framställer Paulus den stora sanningen som Martin Luther kallar för det saliga bytet. Jesus ger oss, ja, kan säga så här i den här ordningen. Jesus tar vår synd, all vår ondska. Han dör istället för oss med denna synd som vi har gjort, brinnande under Guds heliga vrede. Så gör han oss rättfärdiga. Så ger han oss sin rättfärdighet, den helighet som han har förvärvat genom sitt rena liv och sitt oskyldiga lidande och död. Och med hans rättfärdighet på oss, då känner han igen oss. Då blir vi insläppta. Då ser han inte längre våra fläckade kläder. För dem tog han. Vilka får de här kläderna? Paulus säger det allra tydligast i Galaterbrevet 3:27, ett ord som jag ofta brukar citera. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. De som nu har Kristi kläder, Kristi rättfärdighet, står ännu inte inför tronen. Har ännu inte kommit igenom, utan de lever här i tiden och ansätts av djävulen. Han vill riva av oss kläderna. Han vill få oss att tro att vi måste ha något eget på oss också. Det är det som är så farligt. Om vi somnar kommer djävulen lätt in och tar ifrån oss förtröstan på Jesus. Därför behöver vi ha en fast grund. Vi behöver verkligen ha mycket olja. Vi behöver leva nära Jesus. Det är så viktigt att vi har Guds ord rikligt ibland oss. Att vi har en trygg församlingsgemenskap. Att vi söker oss till Herrens nattvard. Tar vara på varandra. Jag fortsätter att citera från förmaningarna i Hebreerbrevet 10. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra. Och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser, att dagen närmar sig. Hur ska jag då bli bevarad? Sist och slutligen är det inte frågan om din och min insats, för bevarandet kan inte garanteras av någon annan än honom som vann segern. Han har makten att bevara. Det måste till en sådan mäktigare kraft. Han som har vunnit segern på korset, han har också makten att bevara. Men till oss, säger Herren, var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Och han säger, vaka därför. En gammal regel lyder, ta vara på ordet, så ska ordet ta vara på dig. Där ligger hemligheten i detta att vaka, att vara nära Jesus. Amen. Herre Jesus Kristus, du som är vår frälsare och även ska vara vår rättvisa domare på den dag som ingen utom Fadern känner. Vi ber dig, låt oss inte snärjas av jordiska omsorger och lockelser. Utan hjälp oss att vaka, be och strida i trohet mot den kallelse som du har gett oss. Så att vi med glädje hör din röst och står upp för att möta dig. Hjälp oss att helt lita på ditt löfte. Så att intet ska kunna skilja oss från den kärlek som Fadern har visat oss i dig. Kom Herre Jesus. Amen.